Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Åkan Sundliden. Jag som är producent och tekniker för programmet heter Ulf Gustafsson. Vi har kommit till del 21.
Så är det gott att få hälsa er välkomna till Andreas kapellet igen denna tisdag kväll. Och om jag såg rätt i almanackan, för jag har skrivit upp där, jag undrar om inte det här är 21:a gången som vi samlas. Och då har vi kommit till Matteus kapitel 7, avslutningen på bergspredikan. Jag hoppas att vi ska kunna göra färdigt bergspredikan idag. Och om jag inte lyckas med det så har vi ju nästa gång på oss också innan vi gör ett kortare uppehåll. Eller åtminstone juli månad och en bit in i augusti. Innan vi läser texterna här så låt oss be. Tack Herre att du är densamme igår, idag och i evighet. Så som du en gång talade genom bergspredikan. Som du en gång använde Matteus och du talade till lärjungarnas hjärtan. Så kan du tala till oss idag. Vi ber att du genom din heliga ande gör ordet levande och verksamt. I våra liv och i vår gemenskap. Vi ber att ditt evangelium, allt det goda som du har gjort för oss, ska växa sig riktigt starkt ibland oss. Att det ska få bära rik frukt, att det ska sprida sig och bli till glädje och nytta för alla de människor som vi träffar dagligen. Vi ber att du använder den här stunden. Och därför överlåter vi oss själva i dina händer. Amen. Den sista delen som sagt utav bergspredikan, då tänker jag på sjunde kapitlet i Matteus från vers 13 och så till och med vers 29 då. Den andra halvan utav det sjunde kapitlet. Där, det är ju en magnifik avslutning. Här får vi tre stycken olika liknelser kan man säga, som alla pekar åt samma håll och som öppnar helt nya perspektiv. Och de där perspektiven öppnas när vi förstår vem Jesus är och att han är Messias och att det är Gud själv som ger oss de här liknelserna. För då kastas det ljus över dem. Och jag hoppas att det ska kunna bli synligt under den här kvällen och framöver. Jag måste bara få berätta dig att Matteus 7, vers 13 och 14, det är mig särskilt kär. Därför var nämligen de två verserna som förändrade mitt liv en gång för länge sedan. Jag var 13 år gammal och på konfirmationsläger. Det här var 1965, så då kan ni räkna ut. Det är rätt så länge sedan, nästan 30 år sedan. Och då var det inte så vanligt med konfirmationsläger och jag var där ganska motvilligt. Var inte så pigg på att åka dit. Och där hade vi då undervisning varje dag. Med undantag förstås. Och sista dagen på fredagen. Konfirmationen skulle ju vara på lördagen. Och första nattvardsgången på söndagen. Men sista dagen på fredagen så säger prästen så här till oss. Nu mina kära konfirmander, så vill jag att ni skriver en predikan på söndagens text. Kommande söndags text eller en uppsats. Och det är två stycken korta versar. Och det är de här två versarna, verserna 13 och 14. Som handlar om att gå in genom den trånga porten. Och att inte gå på den breda vägen utan att gå på den smala vägen. Han skulle väl förmodligen ha det där som uppslag till sin predik och förberedelse kan jag tänka mig. Så vi satt på våra rum och skulle skriva någonting om de där två verserna. Och jag hade inte någon aning om. Det jag minns så här efteråt är att jag uppfattade det här väldigt bokstavligt. Jag kunde förmodligen inte tänka bildligt. För det är just den där åldern. 12, 13, 14 som man börjar kunna tänka symboliskt och i bilder. Så jag minns att jag tänkte på vad det där kan vara för vägar. Och jag hade väl sett några planscher och bilder om några grusvägar där i Galileen där Jesus gick. Jag undrade vad det kunde vara för något. Och kunde naturligtvis inte få till det här på något sätt. Hade inte en ledtråd, ingen aning. Och det gick ju både 20 minuter och 30 minuter och 40 minuter. Och när alla kompisarna började lämna in sina små uppsatser och jag inte visste alls vad som jag skulle kunna skriva, då blev jag orolig och rädd. Och jag kände hur panikångesten började komma. Jag har aldrig haft sån här panikångest på riktigt, om jag säger så, men har jag någon gång varit nära så var det då. Så att det hade säkert gått en timme när de andra hade lämnat in och jag satt där med ett blankt papper. Så till sist så hörde jag mig själv säga så här: gode Gud, om du finns, så visa mig vad det här betyder. I samma stund så var det som ett täcke som drogs undan. Och jag såg in i den andliga världen. Och jag förstod precis vad det här betyder. Jag kunde se hur den uppståndne kom emot mig. Jag kunde se hur han räckte med handen. Jag kunde förstå. Om det sen var så att jag kunde verbalisera ordentligt, det vet jag inte. Men i mitt hjärta förstod jag att det handlade om att Jesus är den som leder mig på den smala vägen. Han är den smala vägen. Det handlar om ett liv i gemenskap med honom. Jag var så överväldigad. Om det pågick i 2 sekunder eller 20 minuter har jag ingen aning om. Jag var så överväldigad och så uppfylld av att ha förstått det här. Så jag skrev hela den här uppsatsen i ett enda streck utan att lyfta pennan. Och precis när jag satte punkt så kom prästen in och undrade varför inte jag hade lämnat in. Men han hann inte fråga, för precis samtidigt som han kom in genom dörren så tog jag mina papper, sträckte dem emot honom och sa till honom: nu förstår jag precis vad det här betyder. Här är det jag har skrivit. Och jag ska bli präst när jag blir stor. Jag ska ägna mitt liv åt att läsa Guds ord och undervisa om det. Då var jag 13 år gammal. Det skulle komma att ta ytterligare 5 år upp till 18 års ålder. Innan jag förstod och vågade tro att jag verkligen var en kristen. Under mellantiden där så läste jag inte bara Matteus utan evangelierna. Det är där Jesus talar. Varje kväll. Och det var många kvällar som jag inte hade någon aning om vad betydelsen av det här var. Men det fanns där och det lagrades där. Och vad som hände sen ska vi inte ge oss in på. Men därför betyder den där versen väldigt mycket för mig. Eller de där verserna. Och ni, som ni märker, på den vägen är det fortfarande. Jag sa det förra gången att nyckeln till de två vägarna som det står här är egentligen inte de två vägarna, utan det är själva porten. Det är detta att en människa måste passera porten, den trånga porten. Den port som hon egentligen inte kan passera, den måste hon passera. Och bilden som Jesus använder sig av, det är ju densamma som när vi föds till vår fysiska varelse. Och vi förlossas genom blod och genom vatten. Om du tittar i Matteus evangeliets 19:e kapitel. Jag tror i alla fall inte att vi var där förra gången. Men där i det 19:e kapitlet från vers 16. Så kommer det fram en rik man till Jesus. Och han säger till Jesus i kapitel 19 vers 16. Mästare, vad för gott ska jag göra för att få evigt liv? Och det han inte förstår, den här mannen, det är att frågan är fel ställd. Och då är det ju tyvärr som så att som man frågar får man svar. Och det borde vi kanske tänka på lite till mans emellanåt. Han frågar utifrån felaktiga föreställningar. Förutsättningen för frågan är fel. Därför förutsättningen är nämligen att man kan inte i egen kraft göra någonting för att få evigt liv. Men han frågar ändå så, och Jesus är tillmötesgående. Han klipper inte bara av den här rike mannen, utan han säger, ja, du har ju läst i skrifterna att du ska hålla alla buden. Då säger den rike mannen, ja, de buden har jag hållit ända sedan jag var barn. Och vi kan tycka som västerlänningar att så kan man väl inte säga. Det finns ju ingen som håller alla bud från det att man är barn. Men det judarna tänkte som så att hela deras hjärta, det odelade hjärtat, med all deras förmåga och all deras oförmåga, allt det goda och det onda, skulle ställas i Guds tjänst. Det handlade inte om att man själv skulle vara perfekt, utan det handlade om en grundhållning, att hålla sig till Gud. Så han kunde säga, ja, jag har haft den inriktningen ända sedan jag var barn. Då står det att Jesus får kärlek till honom. Men Jesus ger honom en uppenbarelse som han inte kan ta emot förvisso. Men han talar om sanningen. Han säger då till honom så här. Ett fattas dig. Vill du bli fullkomlig, så gå och sälj allt du äger och ge bort det till de fattiga. Och det kunde inte den rike ynglingen. Han går bedrövad därifrån. Varför säger Jesus så för? Ja, det är inte för att göra honom bedrövad, utan det är för att få honom att förstå att han inte kan göra vad Gud kräver att vi ska göra. Det är ju en insikt. Det är den första insikten som en människa behöver. Nämligen den insikten, överbevisningen genom lagen, att vi inte förmår frälsa oss själva. Han går bedrövad därifrån. Och inte bara han är bedrövad, utan lärjungarna säger till Jesus, ja, men Jesus, det här var väl ändå väl magstarkt. Så här kan du inte behandla folk. Då så säger Jesus i vers 23. Ja, för den som är rik blir det svårt att komma in i himmelriket. Jag säger att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. Och det gjorde ju inte lärjungarna lugnade precis när de fick det beskedet. Nu om inte förr så insåg de att det här är helt omöjligt. Det står i Gerts översättning som jag har. När lärjungarna hörde detta blev de utom sig av häpnad och förskräckelse. Men de hade satsat sina liv på att följa Jesus. Och plötsligt inser de att det är omöjligt. Och de säger det också. Det här är ju omöjligt. Och Jesus säger, ja, det är omöjligt för människor. Men det är inte omöjligt för Gud. Människor kan inte frälsa sig själva. Men Gud kan frälsa människor. Människor kan inte föda sig själva på nytt. Gå genom den trånga porten. Men Gud kan föda en människa på nytt. Och det är det som är sanningen. Den andliga verkligheten. Det är det som måste hända. För på något annat sätt kan man inte leva i Jesus. Än genom den nya födelsen. Och genom att leva i gemenskap med den uppstående genom tron, helt enkelt. Det är sanningen. Och ni känner igen att Jesus säger det här, inte bara här i Matteus 7 om de två vägarna och den trånga porten. Utan han säger det också till Nikodemos när han kommer om natten. Då säger han, ja, vi tror och förstår att du är Israels helige. Det här är Johannes evangeliet kapitel 3 i början där. Och så har de ett samtal och så säger Jesus till Nikodemus, du måste födas på nytt genom vatten och ande. Och han fattar ju ingenting. Men det är den nya födelsen. Och du ska vara Israels lärare och förstår inte det. Och även om han hade förstått det så hade han inte förstått det. För man kan ju förstå det så att säga. Man kan ju höra och förstå vad Jesus säger. Men att förstå det på riktigt så att säga, då måste ju erfaras. Den nya födelsen. Det här om den trånga porten och de två vägarna. Det handlar alltså om den nya födelsen. Och i Johannes 14:6 så säger Jesus på följande sätt. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Det är samma undervisning där igen. Vägen, ja det är ju de här vägarna som det talas om här. Den trånga eller den smala vägen och den breda vägen. Det är vägen. Jag är den smala vägen som leder till livet. Jag är vägen, jag är livet som leder till livet, det eviga livet, livsgemenskap med Gud. Och då tänker du, men var är sanningen då? Sanningen är den trånga porten. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Och det här är sånt som man önskar att man skulle kunna predika och undervisa om på ett sånt där övertydligt och överväldigande sätt ifrån predikstolen varenda söndag. För hur många människor vill inte leva med Kristus och vandra med Kristus, men försöker göra det på sitt eget sätt? Och man gör så gott man kan. Det räcker inte. Man kan bara leva det kristna livet, det nya livet, i anden, i gemenskapen med den uppstående. Och där är det aldrig jobbigt. Där sker tillväxten av sig själv, som vi har talat om och antytt tidigare. Vi kommer komma tillbaka till det. Det är lätt att vara en kristen på så sätt att man vandrar ju i evangelium, som betyder att det är Gud som tar ansvar för mitt liv. Jag behöver inte ens ta ansvar för mitt eget liv, om jag får uttrycka det så. Utan Gud, Jesus Kristus, är ju Herren i mitt liv. Han tar ansvar för mig. Jag litar på det. Med det, den grunden, så tar jag ju naturligtvis en ansvar för praktiska saker och så vidare. Så det är ju inte det att jag är oansvarig. Men grunden för det nya livet, det är Jesu Kristi närvaro i mitt liv. Men, och nu ska vi gå över på det andra berättelsen här. Men det finns de som lär och undervisar på ett annat sätt än det som jag har gett uttryck för nu. Vi ska se vad Jesus säger om dem. Vers 15. Akta er för de falska profeterna. De är klädda som får när de kommer till er. Men invärtes är de rovlystna vargar. Det här säger Jesus, och det är därför han har bilden av att de är klädda som får. Det här säger Jesus om de som uppträder som präster och som predikanter och som bibellärare. Men i sitt inre har falska motiv och genom sin undervisning leder människorna fel. Det är ganska kraftigt uttryck. Och man kan undra, finns det någon som kan så att säga våga tro, våga stå upp med frimodighet och tala Guds ord i den tron att man leder människor rätt? Ja, det finns det. Men det finns många falska profeter. Det som står sen i vers 16 till och med vers 20 kan ni tills vidare sätta inom parentes. Därför att vers 16 till och med 20 är en utvidgning utav detta om de falska profeterna. Men innan vi tar den utvidgningen så ska vi se vilka som är de falska profeterna och hur de uppträder. Och det hittar man i vers 21 och 22. Vi tar vers 21 först. Där står det, det är alltså Jesus som talar. Inte får var och en komma in i himmelriket som säger Herre, Herre till mig, utan den som gör min himmelske faders vilja. Alltså det Jesus säger här, att det räcker inte med den rätta bekännelsen. För den rätta bekännelsen är ju att säga Herre, Herre. Jesus är Herren. eller för all del bekänna sig till trosbekännelsen. Jesus säger att vi kan ha den rätta bekännelsen. Vi kan säga de rätta sakerna, men det räcker inte. För man måste också, som man säger, göra den himmelske faderns vilja. Och då är alltså det första kännetecknet. Man kan tänka sig den här smala vägen och så kommer man till trångporten. Då säger de falska profeterna, nej men det går ju inte att komma igenom den trånga porten. Då sitter det falska profeter i det ena diket. De säger så här, du ska ha den rätta bekännelsen. Då går det bra. Jesus säger att det räcker inte. På den andra sidan av vägen så sitter det en annan grupp falska profeter som också beskrivs här i vers 22. På den dagen kommer många att på den dagen kommer många att säga, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och i ditt namn drivit ut onda andar? Och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Alltså här sitter en grupp människor som säger att vi har profeterat, vi har drivit ut onda andar, vi har gjort kraftgärningar. Vi har gjort många gärningar. Men inte heller det räcker. Ni ser det i vers 23, vi kan ta den så får vi med hela stycket. Då ska jag säga dem rent ut. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Så på den ena sidan så säger man, du ska ha den rätta bekännelsen. Jesus säger, det räcker inte. På den andra sidan så säger man, du ska göra de rätta gärningarna. Jesus säger, det räcker inte heller. Det räcker vare sig med den rätta bekännelsen eller de rätta gärningarna. Jesus säger, jag känner er inte. Gå bort ifrån mig. Det här ordet att känna, för det är ju det handlar om. Jesus har alltså inte gemenskap med de här. Och det är det handlar om. Det handlar om gemenskapen med Jesus. Jag har ingen gemenskap med er, säger Jesus. Det är det handlar om. Att ha gemenskap med Jesus. Här uttrycks det med ordet att känna Jesus. Och det här ordet känna på grekiska. Och nu var det ju så, som ni vet, att det sannolikt var så att det här var skrivet på hebreiska från början. Och i vart fall så fanns det ju muntligt på hebreiska eller arameiska. På hebreiskan så är ordet känna ännu starkare, ännu mer laddat, ännu mer närgånget, intimt. Det stod i den gamla översättningen 1917. Så stod det om Adam och Eva. Så står det att Adam kände sin hustru. Och ni som är vana att läsa Bibeln, ni vet vad som åsyftas. I den nya översättningen så står det Adam låg med sin hustru. Det är det vi talar om. Alltså den andlig, den fullkomlig, andlig, själslig, kroppslig gemenskap. Att känna varandra. Att känna varandra på djupet, säger vi. Och ändå så är det inte så starkt som det är på hebreiskan. Det är där man förenade. Det handlar om. Det är inte att ha den rätta bekännelsen eller göra de rätta gärningarna. Utan det handlar om att vara förenad med Jesus. Och låta Jesus vara den som frälsar och tar mig genom trångporten. Om inte det äger rum, så är det falska profeter. Titta på den där parentesen nu så förstår ni den. För nu faller bitarna på plats. Jesus säger i vers 16. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man druvor på törnbuskar eller fikon bland tistlarna. Alla goda träd bär god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt blir borttugget och kastas i elden. Alltså kommer ni att känna igen dem på deras frukt. Det handlar alltså om att vara ett gott träd. Ett gott träd, det är det är att vara inlemmad i Jesus Kristus. Han är det goda trädet. Att vara så förenad med Jesus Kristus så att Jesu Kristi liv kommer fram genom mig, eller genom oss rättare sagt. För de tänkte nog mera kollektivt än individuellt. Du kan, ett ont träd som är skilt ifrån Herren Jesus kan inte bära Jesus frukt. Men en människa eller en gemenskap som är förenad med Jesus Kristus, där Jesus Kristus regerar, där bär det god frukt. Alltså känner ni dem på frukten. Ni känner på trädet. Och jag är så glad. Det här vill jag inte kanske göra någon stor sak av. Men jag kom att tänka på det. För att biskopen hade visst frågat vår kyrkoherde vid något tillfälle om vad som händer här. Ryktena går. Och då hade Per svarat: av frukten känner man trädet. Han ser ju att människor kommer till tro. Att fler söker sig fram till nattvardsbordet. Och det är vad man kan svara. Nyckeln, kom ihåg det, är alltså inte att ha den rätta bekännelsen och göra de rätta gärningarna, eller en kombination eller någonting annat. Utan sanningen är den att ingen människa kan frälsa sig själv. Bara Gud själv kan genom Jesus Kristus ta oss genom den trånga porten, förvandla oss, föda oss på nytt, förlossa oss in i andens rike, in i Guds rike. Och där lever vi genom tron på honom, gemenskapen, intimiteten med Jesus Kristus i anden. Egentligen fantastiskt avsnitt. Så ni märker att bilden av de två vägarna, eller trångporten, och bilden av de falska profeterna, eller att lära känna Jesus, de säger samma sak. Nämligen att Jesus Kristus är den som verkar. Den tredje bilden säger ytterligare, ännu en gång, samma sak. Och den tredje liknelsen, det är alltså liknelsen om de två husbyggarna. Och jag tror jag läser den i sin helhet, alltså från vers 24. Var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregnet föll och störtfloden kom och vindarna ven och vräkte sig mot det huset. Men det föll inte. Det var ju grundat på hälleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han är lik en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregnet föll och störtfloden kom och vindarna ven och vräkte sig mot det huset. Och det föll, och dess fall var stort. Låt mig redan från början påstå, så får ni se när utläggningen är färdig sen, om ni förstår vad jag menar. Men låt mig redan från början påstå att nyckeln till en rätt förståelse av den liknelsen, det är frågan om grunden eller klippan. Det är det det handlar om. Jag menar att här finns det en överlappning mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Därför att i det gamla förbundet, i gamla testamentet, där visste man att det inte är tillräckligt att höra Guds ord. Utan man måste höra och göra Guds ord. Faktum är att det är samma ord på hebreiska, shema. Det som finns i den judiska trosbekännelsen. Shema Israel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Vittnar ju väldigt starkt om just den här nära gemenskapen med Gud. Shema, höra, kan också översättas med göra. Det är så att säga två sidor av samma ord. Man betraktade inte människorna som att de hade egentligen hört om de inte också gjorde. Alltså det är först om jag hör någonting, alltså hör vad jag ska göra. Det är först när jag gör det jag har blivit tillsagd som det kan heta att jag har hört. Annars så skulle de hebreerna skulle ha uppfattat det som vi säger, att det går in i ena örat ut i andra. Så det är väldigt nära förknippat med varandra, höra och göra. Och på grekiska så heter att höra akouo. Akouo. Och akouo är själva stammen. Men man kan genom att sätta ett prefix där framför så får man en variant på ordet. Om man till exempel säger par akouo. Då betyder det är alltså prefixet para och så verbet akouo, stammen akouo. Parakouo, det betyder att höra, men para, det är ju att stå vid sidan om. Alltså att höra Guds ord, men stå vid sidan om. Inte göra det. Så man hör ordet, men stå vid sidan om, bryr sig inte om. Och jag blir nästan svettig när jag tänker på hur det ser ut i vår kyrka eller i vår kristenhet. Där vi har Bibeln, men ingen bryr sig om den. Utan istället är det precis tvärtom, att man läser den och så säger man, ja men det här kan man inte tro på, det här var ju så gammaldags och det här hör ju till den tiden och ja men Jesus säger så, men det måste man ju förstå i ljuset av och bla bla bla. Alltså det förpliktigar inte till någonting. Den heliga skrift är inte normen i våra kyrkor och samfund. Det är inte den man följer. Man kanske säger att man följer den, men man följer den ju inte. Det heter parakouo. Och parakouo, att stå vid sidan om eller att betrakta ordet ovanifrån eller från sidan. Det översätts, parakouo översätts i grekiskan och i vår bibel med olydnad. Att lyssna men inte höra översätts olydnad. Och motsatsen, alltså lydnad, för ordet lydnad finns ju på många ställen i Nya Testamentet. Det heter på grekiska fortfarande akouo, att lyssna, att höra. Men hypo. Hypo betyder ju under. Hypakouo. Hypakoe. Det betyder att stå under ordet. Att stå under ordets auktoritet. Att lyssna till ordet i avsikt att lära, lyssna i avsikt att lära och göra som det står. Eller som Herren säger. Det översätts med lydnad. Trons lydnad. Ni kan titta på ett ställe där Jesus talar om det här. Jag vill se om jag kommer ihåg rätt och så jag hittar det. Men det är väl i Johannes 8. Då sa Jesus till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord. Om ni inte bara liksom tar emot det här evangeliet, utan ni förblir under evangeliet, förblir i gemenskapen med mig, då är ni verkligen mina lärjungar. Och ni kommer då att förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det är alltså en sorts trestegsraket som Jesus talar om. Han talar om att man hör Guds ord. Men man förblir under det i avsikt att lära sig och att lyda. Då och först då är man hans lärjunge. Och är man en lärjunge, det vill säga följer honom, då kommer man att förstå sanningen. Då kommer uppenbarelsens och vishetens ande, som Paulus säger, att visa oss vad som är av Gud och vad som är rätt och riktigt. Och när vi ser sanningen så verkar det befriande. Det finns ingenting som är så befriande som sanningen. Ingenting. Och att våga säga ja till sanningen, till verkligheten. Och det gäller i allra högsta grad när vi talar om andliga ting. Och det, när jag som en kämpande kristen upptäcker sanningen, att han är livet i mitt liv, då blir jag helt befriad. Då behöver jag inte längre kämpa med tanken, blir jag aldrig en bättre kristen. Jag behöver aldrig leva under fördömelsen och säga jag räcker inte till. Därför jag har förstått att det kristna livet handlar inte om mig eller om mitt beteende. Det handlar om honom och vad han gör i mitt liv. När jag förstår det, då befrias jag. Då kan jag släppa ambitionerna. Då kan jag vandra i anden. Nu är jag tillbaka till den här bilden om de två husbyggarna. Judarna, de var ju rätt så införstådda med det här, att det handlar om att både höra och göra. Så Jesus, han säger alltså så här: den som hör mina ord och gör efter dem, han är en förståndig man. Han kan liknas vid en som bygger sitt hus, sitt liv på klippan, på grunden. Men den som hör och inte gör efter mina ord, den personen bygger förvisso också sitt liv, men det byggs på lösan sand. Därför det är inte rotat, byggt i Gud. Så långt borde judarna som lyssnade till honom ha hängt med, om jag säger så. Men om vi skulle säga så som kristna, och det har jag själv hört predikningar om på det sättet. Om vi skulle säga som kristna så här, och jag skulle säga till er: det gäller att inte bara höra Guds ord, utan också att ni gör Guds ord. Då skulle ni förmodligen bli förskräckta. Ni skulle tänka, hur ska vi klara det? Och det räcker inte jag till. Då är ni där igen på något sätt. Därför menar jag att det är otillräckligt att ha bara den judiska förståelsen om att höra och göra. Därför alldeles strax hamnar vi i lagiskhet och i moralism. Där någon skriver er på näsan vad ni ska göra, vad ni får göra, vad ni inte får göra. Vi kan inte nöja oss med det. Det känner vi inte igen herdens röst i den tonen, eller hur? Vi måste alltså ta bilden ett steg vidare. Och då ska vi se vad Jesus säger. Han säger i vers 24: var och en som hör dessa mina ord, och så vidare. Här är nyckeln. Var och en som hör dessa mina ord. Det Jesus står och säger alltså, det är att den som gör som han säger, den kommer rätt. Det handlar alltså inte längre om bibelord eller om de skriftlärdas olika tolkningar eller allmän fromhet eller att försöka läsa då Moseböckerna och göra precis som det står. Det handlar inte längre om det. Nu handlar det om Jesu person. Jesu person är nyckeln till den andliga världen. Och vad är det som är Jesu person? Jo, Jesu person är evangelium. Jag har gjort det för er. Hela paketet, om jag säger så, ger jag er som en gåva. Var en som hör dessa mina ord liknar en man som byggde sitt hus på klippan. Klippan är Gud själv. Och det här är ju en välkänd bild i Gamla testamentet. Vi ska slå upp några sådana bibelställen. 5 Mosebok 32. Jag har 17 bibelhänvisningar i mina anteckningar. Vi ska inte läsa alla, men jag vill att ni ska se tillräckligt många för att ni ska förstå. 5 Mosebok 32. Vers 4, eller vers 3 kan vi ta för att få sammanhanget. Ty Herrens namn vill jag förkunna. Jag ger ära åt vår Gud, vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar. Andra Samuelsboken, kapitel 22. Vers 2. Här, det är när David talar till Herren, eller sjunger en sång. Herre, du mitt bergfäste, min borg och min räddare. Gud, du min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Och så vidare. Du kan också se i vers, samma kapitel, vers 32. Alltså andra Samuelsboken 22:32. Ty vem är Gud förutom Herren, och vem är en klippa utom vår Gud? Kapitel 23, vers 3. Israels Gud har sagt så, Israels klippa har talat så, och så vidare. Och sen de andra bibelställarna, de är alla från Saltaren. För det är, som ni märker, så är det ett poetiskt uttryck här. Saltaren 18 till exempel. Det är också en sång av David. Hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min klippa, till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och mitt värn. Och vers 31 i samma saltarsalm. Guds väg är ostrafflig, Herrens tal är luttrat. En sköld är han för alla som tar sin tillflykt till honom. Ty vem är Gud förutom Herren? Och vem är en klippa utom vår Gud? Ja, jag skulle kunna fortsätta och läsa ytterligare 10 bibelställen där det talas om Gud som vår klippa. Tror ni att de judiska åhörarna som lyssnade till Jesus, får inte tala om någon skriftlärde, kände till att den här bilden fanns i Gamla testamentet? Självklart gjorde de det. Jesus talar om en förståndig man. Det är en som bygger sitt hus på klippan. Alltså på Gud och på det som Gud är. På det som Gud gör. Som rotar sitt liv i Gud. Men han säger något ännu mer, Jesus. För han säger inte bara Gud i allmänhet eller det som står i Gamla testamentet. Utan han säger ju, den som hör dessa mina ord. Underförstått, jag är den guden. Den som hör mina ord och är min lärjunge. Det vill säga, hör och tar emot evangelium. Allt det som Gud har gjort. Den liknas vid en förståndig man. Och då betyder att då har vi den där överlappningen som jag sa från början. Därför den gammaltestamentliga förståelsen av den här texten, den är att man ska inte bara höra, utan man ska höra och göra. Och det är ju rätt och riktigt. Men den nytestamentliga förståelsen, det är att det finns bara en som har gjort allt. Och som förmedlar det som är gåva till oss. Och de här två, och det är Jesus Kristus, de här två överlappar varandra. I Jesus Kristus så möts Guds rike, Guds gåva till oss, och detta att höra och att göra, möts i en och samma person. Han ensam är den som har uppfyllt det här, som har fullbordat det som Gud krävde från begynnelsen. Det är bara när han är klippan i vårt liv, när han är den som regerar, som utövar herravälde ibland oss, det är bara då församlingen kan vara levande. Om någon säger något annat, så är det falska profeter. För ingen kan leva ett kristet liv i egen kraft, utan det kristna livet, det är Kristus Jesus själv mitt ibland oss. Titta i Matteus evangeliet igen. Ska jag påminna om att den här bilden också finns där. I kapitel 16. Matteus 16. vers 13. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi så frågade han sina lärjungar: vem säger folket att jag är? Det är det som är nyckeln. Ja, då svarar de: några säger Johannes döparen och andra Elias och andra Jeremias eller någon av profeterna. Då sa han: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade honom: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus svarade honom: salig är du Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Det är han som har öppnat dina ögon, det är han som har tagit dig genom trångporten. Han har fött dig på nytt. Han har implanterat dig i trädet Jesus Kristus, den uppståndne. Det är Guds verk. Salig är du Simon, Jonas. Och nu har jag också ett ord om dig. Du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min kyrka eller församling, och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Så det Jesus säger, det är att Simon Petrus är en sten på den här klippan. Och klippan står det ju här, och Petrus betyder ju en liten sten som är uthuggen ur den här klippan. Om du tänker en klippa och så hugger man ut en liten sten, då heter den Petros eller Petrus. Och den hör ihop med klippan. Det är alltså det grunden. Gud själv är klippan. Men Simon Petrus är tagen, född på nytt ur den här klippan. De hör ihop. Man har diskuterat mycket, som ni säkert känner till, om hur det här ska förstås. Du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Den klippan, säger man, vad är det för något? Och då finns det de som säger i våran kyrkotradition, ja, den klippan, det är alltså den rätta bekännelsen. Det är detta att han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Det är det som är det stora. Det är det som är bekännelsen. Det är det som frälsar. Ordet, läran, bekännelsen. Den romersk-katolska kyrkan, som ju faktiskt är större än vår egen tradition och som fanns i 1000 år innan våran ens kom till. De säger att nej, det är det inte. Utan det här handlar om apostlarna och apostlarnas efterföljd. Alltså han syftar på Simon Petrus, och det är det som sedan i förlängningen då blir påven, som ni kanske har förstått. Så tolkar man det. Därför får ju påven en oerhört stark ställning. Nu var ju inte Simon Petrus påve, men han var en apostel i alla fall. Och då hör också till saken att i Efesierbrevet 2:20, nu måste jag hålla kvar fingret här och, så att vi ska inte läsa i Efesierbrevet, men jag ska bara påminna er om vad som står i 2:20. Det står så här, i vers 19 är det redan: ni har fått medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk. Ni är det där huset som ska byggas på klippan. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Där hörnstenen, klippan, är Jesus Kristus själv. Men ni ser apostlarna och profeterna, de ingår i klippan. De ingår ju i grundvalen. Jag tror på något sätt att det här bibelordet inte bara går att tolka som med du är Simon Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Det går inte bara att tolka i olika, eller förstå på olika sätt. Utan det kan också vara så att det ligger någonting i alla de här tolkningarna. Det hör ihop, det är en helhet. Men det som förenar dem, det är att de alla ingår i klippan, eller är tagna ur klippan. Titta i första Korintherbrevets 3:e kapitel. Och det här är viktigt ur en historisk aspekt. För att ur en historisk aspekt så skulle ju den första kristna kyrkan kunna ha utvecklats i olika riktningar. Det kunde ha dragit iväg i diket, det kunde ha blivit vad som helst. Om det inte vore för just det vi talar om nu, att det är förenat i Kristus. Att det är förenat i Kristus är ju så att säga, och att det är Kristus som är klippan, och att det är Kristus som råder och regerar, och att det är bara han som kan leva sitt liv ibland oss, eller vi är delaktiga i hans liv. Det är ju det som är inte bara nyckeln utan garantin för att vi ligger rätt. Annars är vi kanske i diket. Vad blir den kristna kyrkan? Frågan är relevant. Vad blir den kristna kyrkan den dagen Jesus Kristus inte tas på allvar i kyrkan? Vad händer med saltet om det mister sin sälta? Vad ska du ha det till? En kyrka utan Jesus Kristus som huvudet. Det här är sådana frågor som vi får leva med tyvärr, va? Men det är viktigt för oss att vi ser och förstår vem vi tillhör och hur vi hänger ihop med honom och med varandra. I första Korintierbrevets tredje kapitel så finns den här bilden återigen. Nu kan vi se i vers 9. B. Ni är en Guds åker. Ni är ett bygge. Efter den nåd som jag fått så lade jag grunden. Så som en erfaren byggmästare gör. Vad var det han gjorde egentligen när han lade grunden? Vad betyder det? Vad var det han la in i människornas liv? Han la in Jesus Kristus i människornas liv. Han byggde in, förmedlade evangeliets ord, som vi försöker göra här också för den delen. Vi försöker föra in det, inte bara i ditt liv utan i vårt gemensamma liv. Vi lägger grunden. Efter den nåd som jag fått lade jag grunden, evangeliets grund, som en erfaren byggmästare gör. En annan bygger nu vidare på den grunden alltså. Och var en får se till hur han bygger. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som redan ligger där. Och det är Jesus Kristus. Det är därför som jag ibland kan säga så här, att det går inte att starta någon ny församling egentligen. För församlingen är redan startad. Någon annan grund kan ingen annan lägga. Jag brukar fråga konfirmanderna också om de tror att Jesus hade för avsikt att starta en kyrka. Och det blir lite olika svar då förstås. Men poängen med det är att de efteråt ska komma ihåg att nej, Jesus Kristus själv är kyrkan. Han behöver inte starta kyrkan, det är han som är kyrkan, Kristi kropp. Och vi är det i samma grad som vi är delaktiga i honom. Och vi finner varandra som levande stenar, tagna ur den här grundvalen, uppbyggda som ett heligt tempel, som ett Guds husfolk. Jag tror inte på Pingstkyrkan och Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Olika kyrkor samfund tror inte jag på. Jag tror på en enda helig allmänlig kyrka. Och det heliga samfund. Lekmannastrukturen. Gemenskapen i vardagen. Och jag säger det med frimodighet utifrån Guds ord och utifrån den kristna traditionen. Och det gör att jag inte behöver ha några andra ambitioner heller. Inte ni heller. Men den här grunden är alltså redan lagd. Och sen står det förvisso här om hur man vandrar i anden eller hur man bygger och så vidare. Så det är en annan historia, va? Men man måste ju åtminstone förstå själva grundvalen. Därför säger Jesus, det som hör dessa mina ord. Det är till höga anspråk alltså. Men så säger han. Och det är nyckeln till förståelsen av alla tre de här bilderna, både med trångporten och med det goda trädet och med klippan. Alltihopa är Kristus själv. Den som hör dessa mina ord, de här och dessa syftar på hela bergspredikan. För så är det redigerat och så är det sammanställt. Så det Matteus har talat om här nu och som han sammanfattar, det är alltså hela bergspredikan. Och då bara låt mig få säga det avslutningsvis här nu om bergspredikan, som vi ju faktiskt hann färdigt här kan man säga ikväll. Bergspredikan kapitel 5, 6 och 7 introducerar, kapitel 1, 2, 3, 4 handlar ju om början och hur han kom till oss och så va. Sen kommer vad han sa, vad som är hans budskap, bergspredikan. I bergspredikan så börjar det med att Jesus säger till sina lärjungar: ni är jordens salt, ni är världens ljus. Inte att de ska bli det. De är det i kraft av hans närvaro. Och eftersom han verkar genom dem, eftersom de tillhör honom. Ni är det. Och sen talar han i kapitel 5 från vers 17 till och med kapitel 7 vers 12 om hur lärjungarna ska leva i den här världen. Och då talar han först om hur de ska leva genom lagen och vilken förhållande de ska ha till Toran. Och då har vi sett det att Jesus skärper lagen, så han kräver att de ska vara fullkomliga. Men han ger dem också en nyckel. Han säger: sök först Guds rike och Guds rättfärdighet, så ska ni få allt det här. Då ska ni få det fullkomliga livet. Han säger inte bara hur de ska förhålla sig till Toran, utan också hur de ska förhålla sig till gudstjänsten. Och då talade vi om hur man skulle bete sig med allmosor och bönen och fastan. Det var då vi talade om det odelade hjärtat. Hur vi kan vara frimodiga när vi lever inför Guds ansikte, därför att vi får ta med oss också allt vårt elände. Men vi kan bara leva helt för honom. Och vi talade också avslutningsvis om gärningarna, om allt det som vi gör i livet. Och det präglas av bekymmersfrihet. Tre gånger sa Jesus: gör inte bekymmer. Utan allt vad ni gör, så tro på Gud. Lev och var glada. Det är enkelt, det är lätt. Det lyfter. Det är saligt att få tro på Jesus. Så sa han. Och det handlar ju inte alls då om att vi skulle prestera den här glädjen, utan det handlar ju om att det är den han ger. Det är den du bärs utav. Och så kommer då den här magnifika avslutningen som vi har haft nu, där han ger oss nyckeln om den trånga porten och det goda trädet och klippan. Och han säger: det handlar om mig djupast sett. Vers 28. När Jesus var färdig med detta tal var folket fullt av häpnad över hans undervisning. Han talar med makt och myndighet och inte som deras skriftlärde. Det märkliga är, förstår, att det som han säger, det skiljer sig inte särskilt mycket från de skriftlärde. På annat sätt än att det är mycket bättre förstås, men det är samma tankar. Men varför blev de så slagna av häpnad då? Anden hade kommit över Jesus vid dopet, och han var fylld av anden efter frestelserna och prövningarna. Så när han talade, så talade han om en som hade makt och myndighet. Och den makten och den myndigheten, den använde han för att göra det lätt för människorna. Inte som de skriftlärde. Hur de än tog i, så fick det den effekten att det blev bara som tunga bördor på folk. När Jesus säger nästan samma sak, så känner de sig lätta, hoppfulla, glada, inspirerade till efterföljelse. Så känner vi igen Jesu ande än idag. När vi kommer in på kapitel 8 och så vidare, då handlar det inte så mycket om vad Jesus undervisar, utan det handlar om vad han gör för oss. Hela kapitel 8 och 9 handlar om helbrägdagörelser av olika slag. Men inte helbrägdagörelser sådär som om det vore något i sig självt, utan vad som är meningen med dem. Och det får vi börja på nästa gång. Tack för ikväll. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka i programmet Bibeltimman med Håkan Sundliden. Det här har varit Värnamo församling som har sänt programmet och jag som har varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Vi lämnar nu över till sändning från Radio MF med deras förmiddagsgudstjänst från söndagen.